Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, välkomna till min filosofiska salong. Och det är väldigt trevligt idag, för jag har bjudit in två gäster som inte har träffat varandra men känner till varandra, så det ska bli spännande att höra. Åsa Bäckman, biträdande kulturchef på DN och litteraturkritiker, som har skrivit mycket om kulturmannen, har det myntat, och män som talar och kvinnor som ständigt frågar. Och monologmannen har du hittat på.
Ja, nej.
Var inte du?
Nej. Men jag skulle kunna hitta på
ja,
honom.
Du skulle kunna ha gjort det, jag tror det var du. Men då har jag satt fingret mycket på såna där spännande saker som har blivit debatt. Och Kjella Nordström, ekonom, som går utanför ramarna många gånger, som man var tror en ekonom ska vara, så är det inte sån. Ute och föreläser hela världen om karaoke, economy och mycket sånt där som du gjorde, skrivit böcker om. Författare också. Men jag tänkte att ni skulle få prata om kärlek. Så min första fråga till mina gäster, och ni får gärna vara med och diskutera där hemma. Är kärlek alltid på någon annans bekostnad?
Nej, det skulle jag nog inte säga att ni, för då låter det som att kärlek är ett så liksom stabbigt ord, att det är så bestämt vad det är. Det som är speciellt med kärlek är ju att det, är så, det fluktuerar så mycket. Och att visst, i perioder är det kanske på någon annans bekostnad, men inte liksom konstant. Jag tycker att det där rör sig hela tiden.
Men du tror inte att det är någon sån här balans hela tiden, att det går lite upp och ner?
Jag tror att det går lite upp och ner.
Kostnad. Jag kommer ju...
Alltså,
ekonomiskt. Ja, men det reagerar genast på ordet på kostnad i det här sammanhanget. För det har ju en väldigt speciell betydelse naturligtvis för en ekonom. Ekonomi brukar vi säga då är läran om knappa resurser. Om någonting inte finns oändligt så måste man ju ekonomisera eller hushålla med det då. Och det gör att vissa saker funkar inte ekonomiska tankegångar på. Kunskap är en sån, till exempel. Jag får ju inte mindre kunskap av att jag delar med mig. Med någon.
Nej.
Det kan ju faktiskt vara precis tvärtom. Att om jag delar nu med er så får jag något. Vilket gör att jag har mer när jag går. Kärlek skulle jag kunna tänka mig ser ut lite på samma sätt. Jag har väldigt svårt att se hur man ska kunna tala om kostnader och intäkter och vägar på det sättet. Man har inte mindre för att man ger.
Jag tänker när man går in i en förälskelse, då börjar man ju ofta att spegla varandra och kanske till och med spegla sig själv framförallt, för man ser sig själv i ett nytt ljus. Sen tycker jag att det ser ut när man tittar sig omkring eller på sitt eget liv att det börjar, alltså rollerna förändras. Och periodvis tycker jag att det blir på den andras bekostnad. Någon ger, ställer frågor hela tiden och den andra pratar hela tiden eller vice versa.
Ja, men det håller jag med om. Och att jag tänker det är ganska få tillfällen i livet när man kan bli ny för någon. Och när man är förälskad, då är det ju en sån chans att man får liksom bli liksom lite en ny person, i alla fall initialt. Och då är det väldigt ofta, tycker jag, så att då har man det här, när man vill ha reda på vem den andra är, hur den har levt, barndomsminnen, allt. Det är liksom en väldigt så här frågande fas.
Från båda?
Från båda.
Och det är vidöppet.
Det är vidöppet. Och liksom det är någonting man... Om det är att båda vill lika mycket så vill man verkligen. Men sen tycker jag också att sen är det ju lätt att det börjar stagnera. Och där börjar de här också rollerna cementeras. Och på ett sätt är det ju osexigare när de börjar cementeras. För det är ju det där öppna när man kan vara allt möjligt som är helt fantastiskt.
Som ju man sörjer så mycket när det tar slut.
Som man sörjer, precis. Och då kommer man till exempel in i det här med att kvinnor ofta tycker jag är de som håller i det här. Med nästan nyförälskade sättet att förhålla sig till män. Det vill säga att man frågar, att man undersöker, att när han pratar att man stoppar in små hummanden och liksom på olika sätt bekräftar honom. Och också ger den där härliga känslan som det är när man själv blir utfrågad eller när någon är så intresserad av. Men det är ju någonting otroligt... Det är något så här lustfyllt och behagligt. Och det kan
att bli sedd.
Att bli sedd, ja.
Men varför håller du med, eller? Att det ändrar sig efterhand?
Ja, det gör det. Men jag tänker också på det ungefär som man ibland brukar säga att film består av en mängd olika rutor. Det beror ju på när man klipper och mäter, förstås. Mm. Ögonblicksvis är det ju så att någon kanske ger mer än den får i ett ögonblick. Men sett över en längre period i en sån här dans av tillit som ju kärlek ska vara, ömsesidig dans av tillit. Så stannar man tillsammans så är det ju normalt sett så att det där går ihop.
Mm, om det är bra.
Om det är bra. Mm. Mäter man i ett ögonblick, precis en given dag eller precis en söndag morgon, så är det ju inte säkert att det är så. Mm.
Men jag tänker, man brukar prata om att förälskelsefasen är ungefär 6 månader. Ja, sen övergår den till någonting annat, och det behöver inte vara sämre för det. Men då är den här undersökande fasen över. Mm. Och då är det frågan vad som händer då. Om det är så att det blir som du skrev i din krönika som blev så uppmärksammad, att du sitter och tjuvlyssnar tydligen på folk när de sitter vid olika bord och pratar. Den här gången var det i Frankrike. Och du ser den här kvinnan som bara frågar och frågar med den här förälskade attityden.
Och de har varit tillsammans hur länge som helst. Och han berättar. Och när inte hon frågar blir han bara helt tyst. Mm. Och jag tycker att även om man, som du säger, att man kan titta på de här ögonblicksbilderna, så skulle jag ändå säga, inte på individnivå, men i alla fall liksom strukturellt, så tycker jag, nu är jag 55 år, nu tycker jag att jag bara har fått liksom tillräckligt med bevisat under mitt liv, att jag tycker att jag ser faktiskt, alltså generellt, att kvinnor håller på så här ändå över tid faktiskt. Och just har det här frågandet. Och då tycker jag, då är det inte bara att det är en sån här socialt väldigt oskärmigt att inte hålla på att fråga. Utan jag tycker faktiskt också att det rent existentiellt handlar om liksom vems liv som blir berättat i världen.
Ja, det är viktigt.
Och det är på riktigt. Det är liksom, det är inte bara... Det är inte vett och etikett, utan det här är liksom, det här handlar om.
För du fick väldigt mycket reaktioner.
Ja, jag fick jättemycket reaktioner. Jag får fortfarande så här mejl om den där krönikan. Och då är det också helt rörande mejl av speciellt äldre kvinnor som bara säger att jag förstår att jag har levt med en man i 40 år. Han vet inte vem jag är. Jag har insett att jag har levt fel. Att jag har hela tiden hållit på och längtat efter den där, att någon frågar tillbaka.
Mm. Och det där är, om jag förstår det rätt, kultur snarare än natur. Det är ingenting som är naturgivet. Nej. Det här har vi konstruerat.
Nej. Precis.
Hur ser den kulturen ut då? För du frågar jämt en massa saker. Du är väldigt så nyfiken.
Ja, men det är nog forskarhjärnan. Alltså, det finns nog ett skäl till att man blir forskare. Och det är ju en genuin nyfikenhet på hur saker och ting fungerar. Mm. Och det innebär ett evinnerligt frågande hela tiden. För att man slår upp ögonen. Fråga sig själv och fråga andra.
Fast det skulle jag säga, sett forskare och ihop med sin partner.
Ja,
det ser inte alltid ut så att man tar med sig det i privatlivet sen, att man är nyfiken och
Nej,
frågar.
Det är jag helt enig i. Absolut.
Så vad är kulturen i det här då? För om vi säger att det inte är något biologiskt att kvinnor frågar och män älskar att bara prata om sig själva.
Men vet du vad jag tror att det är?
Du tror att det är det?
Nej, men jag tror, vet du vad jag tror att det är? Jag tror att det är någon slags rest. Det är 1900-tals rest. Mm. Som bygger på att pappa går till kontoret. Han kommer hem till middagen. Hon står och tar av sig förklädet och frågar hur han haft det på jobbet. Att det är någonting sådär. Mm. Att det bygger på att män har mer intressanta, händelserika, offentliga liv. Och att det där finns i grund. Att det är liksom någon slags makt- och statusgrej. Mm. Och jag tror att i framtiden, ju mer som... Det är fortfarande eftersläpningen, men ju mer liksom kvinnor kliver in i centrum, ju mer kvinnor finns på alla nivåer i samhället, så tror jag att det här måste förändras faktiskt. Mm.
Det där tror jag är så bra som du säger. Jag har en kollega till mig som har använt begreppet sediment. Att vi människor lever med en massa konstiga sediment i huvudet. Mm. Och en eftersläpning som är enorm. Mm. Jag tror precis som du, om man har generaler, påvar och allt vad vi nu män har varit. Det har utspelats massor med saker runt oss på dagarna. Mm. Viktiga för livet, politiken och stammen och landet och vad det nu kan vara. Så det är ju inte så konstigt så att säga, om rollfördelningen blev där och då så.
Men förlåt.
Nu ser det ju inte ut så. Hillary Clinton har ju säkert en del roliga grejer att berätta när hon kommer hem.
Och så gör inte det, utan hon kanske är som den där mannen och han tar av sig förklädet. Alltså, och så är hon så trött så hon orkar inte prata, utan hon bara är tyst.
Det är bara gå hem och fortsätta fråga Bill hela tiden.
Eller också gör han det. Men är makt och kärlek då? För att det ligger ju nära till hans med det där bekostnaden att det är ett ojämlikt maktförhållande. Är det bra med makt i ett förhållande? Att man aldrig stagnerar i, utan man rör sig upp och ner hela tiden?
Jag tror inte att man kan inte ha makt. Det finns, makt finns och maktförhållanden finns. Och de måste hanteras. Och det är därför jag pratade om det här ömsesidiga tillitsdansen. Det måste hanteras, det faktum att några har mer makt. Mm. Det är också så att några av oss önskar i vissa fall att stå tillbaka. Alltså vill inte ha den yttersta makten. Mm. Det fanns ett fantastiskt program som jag lyssnade på för länge sedan, var P1 naturligtvis. Som hade varit och besökt en kvinna på Kungsholmen som hade någon sån här konstig bar för S&M-verksamhet. Mm. Och då frågade programledaren, har du något att säga till lyssnarna? Ja, det hade hon. Hon efterlyste några som var S. Därför det var alla...
S för de som inte vet vad du talar om.
Sado, som vill bestämma.
Inte socialdemokrater.
Nej, inte socialdemokrater. Utan hon efterlyste sådana som ville bestämma, för det var brist på sådana. Alla ville bli bestämda över. Mm. Och det var ett problem på hennes bar att det blev ojämn fördelning. Och det tycker jag berättar en del om att makt är inte attraktivt för alla alltid. 24/7.
Mm. Men jag tänker att det där måste ändras för att till exempel ett kärleksförhållande ska vara dynamiskt. Då måste man liksom byta positioner. Att man ibland är man den starka som har makt, ibland är man inte det. Ja. Och att det är det som är... Annars stagnerar man, annars så fastnar man i bestämda sätt att tänka och känna framförallt. Och det tror jag är farligt.
För jag reste mig upp en gång och höll ett tal till ett brudpar på en bröllopsmiddag och pratade om makt, att det var bra med makt i en relation. Mm. Och att det hade gjort att... Och att vi hade en maktkamp hemma som jag tyckte var ganska uppfriskande. Och det var ju hemskt, tyckte hon. Det var så oromantiskt och sånt fick man inte prata om. Och folk sa efteråt, var det där så bra och sådär. Mm. Det är som att makt är fult att tala om, för att kärlek ska bara leva någon slags eget liv utan att det behöver tas om hand. Mm.
Men det är ju någon romantisering, ja, att visst. Inte våga se att det faktiskt har med makt. Mm. Men jag tänker, mer än att vara jämstarka maktmässigt, så tror jag att det är viktigt att man är jämstarka med i självkänsla. Mm. Mm. För att om man inte är jämstarka självkänsla, den kan se ut på väldigt många olika sätt. Mm. Man kan ha helt olika jobb, alltså allt sånt där, sådana statusgrejer, det spelar ingen roll, bara det är självkänslan. För om man inte har det, då börjar man så här kompensera, hämnas. Alltså det där tror jag är farligt. Mm.
Och det där tycker jag man kan se i den moderna forskningen om ledare, att det är en duktiga ledare gör, som då sysslar med makt. Det är just att bygga självkänsla runt omkring sig.
Ja.
Alltså få andra runt omkring att få självkänsla. Mm. Det är ju också bland det bästa vi kan göra för våra barn.
Ja.
Det är ju att bygga deras självkänsla.
Mm. Och inte göra det på någons bekostnad utan se att det liksom växer runt omkring.
Mm. Ja.
Men det är inte alla som är såna ledare, skulle man kunna säga.
Nej, därför då får man inte monopolisera makten. Nej. Då måste man vara beredd också på att när man utrustar en person med självkänsla så ger man den också ett instrument för att utöva makt och ta makt.
Mm. Och möjligen ta ens egen makt.
Precis, i förlängningen.
Hörrni, jag har ju den fördelen här att jag får byta ämnen även, så jag gör det nu.
Ja.
Och det ämne som jag tänker mig nu, det är det som mycket kanske kännetecknar vår tid, och det är valfrihet. Är valfrihet en förbannelse eller är det just frihet? Ja, den fråga som jag ställde, som jag ska ställa igen så att ni hänger med här nu, det är det som jag tror kännetecknar vår tid väldigt mycket, nämligen valfrihet. Och är valfrihet då en förbannelse eller är det frihet?
Mest frihet.
Mest förbannelse säger ju Sartre i sin existentialism, där han pratar om dömd till frihet och säger att ångest... Det är priset för alla människans val. Mm. Och så kan man ju fundera över då med all den teknik som vi nu utrustas med. Mm. Jag vet att jag i något samtal med mina studenter någon gång använde uttrycket att vi avreglerar livet. Vi har ju avreglerat en massa kommersiell verksamhet, telekom och flyg och allt vad det nu. Men nu sker en slags avreglering av människans valmöjligheter, vårt sätt att faktiskt leva vårt liv. Ska man leva ensam? Ska man leva i par? Bi? Ska det vara ett annat kön? Tyskland har infört ett tredje kön. Kan man ju välja det också. Mm.
Då blir Vad händer då? Då blir det ingen frihet.
Det blir ju frihet, men med detta följer ju då naturligtvis alla tvivel. Och jag tror att det där, den mängd val vi nu ställs inför, också över ett långt liv. Vi ska ju bli så förfärligt gamla. Mm. Mm. Vi ska ju bli 90, 95 och 100 år. Och det ska väljas. Mm. Yrke, bo, livets slut, dödshjälp, inte. Allt det här ska vi välja. Mm. Mm. Vad med att påverka.
Så är det då en förbannelse? Eller är det någonting väldigt som positivt att hantera det här, den här valfriheten?
Ytterst tror jag att det, vi människor...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi gillar normalt sett inte osäkerhet, och det ska vi inte göra heller. Det är, naturen har varit snäll nog att utrusta oss med en sån mekanism att vi ska försöka undvika osäkerhet. Det är obehagligt för oss. Och för många val skapar osäkerhet. Och då tror jag vi famlar efter utgången, många av oss ibland, och vill få lindring från alla val. Mm. Starka ledare som dansar in både här och där nu tror jag är delvis ett svar på det här. Mm. Dessvärre. Mm.
Det tror jag också, och att hela den här liksom längtan tillbaka till, till exempel till ett gammalt Sverige och så här, att det är ett land med mycket så starkare nationalstat eller ramar och så
det,
ja.
Men du sa spontant frihet, sa du.
Ja, men om jag skulle få välja antingen eller frihet eller
inte frihet.
Eller inte, då hade jag då förstås tagit mer valfrihet. Men det är också ihop med den här känslan av att man helt enkelt ska maximera sitt liv. Att det gäller ju då, det kommer ju an på en själv då, att helt enkelt träffa val och maximera sitt liv. Och att, visst, det är klart, det är en otrolig stress. Jag tycker att jag själv alltid hållit på så här med det här samtalet. Det blev bara 90% när det kunde bli 100%. Eller den här semester, och det blev bara 80% när det kunde bli 100%.
Och vad gör de andra? De verkar ha 100%.
Ja, precis!
Men på Facebook.
Ja, just det.
Exakt. Att det finns, nu har jag faktiskt kommit ifrån det, men det där höll jag på med så här jättemånga år. Ja. Just den där maximerings... Mm. Att det ska vara så rik, det måste vara så mycket. Mm. Man förstår det där med att folk bara stänger in sig på ett retreat i ett tyst rum och bara...
Men jag tänker så här, jag satt med Hans Rosling förra veckan och Amelia Damer, men Hans Rosling hade svar på nästan alla frågor tyckte jag då. Utom en fråga där han sa, det här vet vi fortfarande ingenting om, och det är varför andelen unga vuxna mår psykiskt dåligt idag. Alltså den här psykiska ohälsan som slutar växa. Och jag tänker om det är, för jag upplever det i alla fall hemma med mina barn, att det finns, har jag valt rätt nu? Tänk om jag har valt fel. Och jag kan inte känna igen mig överhuvudtaget i det. Det såg ut som det bara låg där och man bara plockade liksom det man ville göra. Men det här är en rädsla för att om jag väljer fel, då blir det en förbannelse.
Men mängden val för en 13, 14, 16, 17-årig kvinna, flicka, någonstans, i synnerhet i det västliga industrialiserade länder, är ju fullkomligt enorm.
Mm. Varför just flicka, menar du?
Därför har manuskriptet ändrats på senare tid ganska rejält. Mm. Jag tänker på att livet kanske hade ett manuskript en gång på tiden. Ett manuskript för en ung kvinna, ett manuskript för en ung man, 1856. Mm. Och det manuskriptet var ganska, vad ska man säga, icke-förlåtande och precis i vad som förväntades av en ung man. Och stigen var relativt smal och vad som förväntades av en ung kvinna. Och livet var inte så långt heller för den delen. Nu ska det väljas på alla de här nivåerna. Det är klart att jag kan förstå att det blir pressat och att några hoppar av. Mm. Och med hoppar av menar jag att man blir ortodoxt judisk, går med i en sekt av annat slag. Mm. Man säger nej till alla valen och går in i någonting där det finns ett manuskript.
Mm. Och väldigt tydliga ramar. Liksom.
Ramar, mm. Så. Eller så går man till doktorn och får en sån här selektiv serotoninåterupphämmande tagare. Mm. Typ Prozac. Mm. Som ju också gör att man känner sig lite gladare.
Mm. Men det är så intressant för att där du säger att det är så otroligt många val. Och man tänker att också som man nu tänker på den här 50-talsfamiljen som vi pratade om förut. Att det där när man också som ung gick och blev... Att man blev man med hatt eller,
mm. eller kvinna med huck
eller kvinna med huck
ja. Ja, kvinna med handskar och dräkt och så
ja. Ja. Att det finns att det är ju att ett liv kan se ut på så otroligt många mm. olika sätt och nej det är klart men ändå i grunden
ja och det finns ju någon sån otrolig lust i att man också kan leva nästan flera liv
ja
samtidigt ja. För förut var det ett liv som var liksom utstakat hur det skulle vara. Men jag tror också att det här är en känsla av att tänk om jag väljer fel. Mm. Bland framförallt unga människor ja. Som inte har hel, liksom, det här, vet inte hur det kommer gå.
Sen tror jag också att det är på ett sätt en medelklassfråga. Mm. Att vi har en växande medelklass som mm. också har ekonomi nog. Och också, om man nu pratar också självkänsla nog, och tycker att man har rätt och välja mellan alla de här olika livsvalen.
Rätt och råd.
De har rätt både och råd. Rätt och råd. Ja, precis.
Det är inte ett teoretiskt val.
Nej.
De kan tatuera sig och kan åka till Thailand mm. eller inte åka mm. till Thailand. Mm. Mm. Kan bli bisexuell eller låta bli att vara det. Mm.
Men det här att man blir påmind om alla de andra som väljer rätt eller verkar så glada och lyckliga. Alltså det väljer en bild. Förut kanske det var grannen, det var någon kompis och nu är det... Vart man än vänder blicken, om man framförallt är på nätet, så verkar alla andra ha det så fruktansvärt mycket roligare och ja, må så mycket bättre. Och sådär.
Jo, men samtidigt har du också just på nätet finns enorma communities för människor som mår otroligt
ja,
dåligt. Så att, och vi har också en någon slags vittnestid när folk berättar också om... Mm. sina depressioner och självmordsförsök och när de varit olyckliga på olika sätt. Så att du har egentligen mm. både och. Du har de här mm. framgångsberättelserna. Ja, man kan välja där också.
Det är en enda stor jämförelsemaskin mm. egentligen, mm. kan man tänka på internet så. Man kan sitta och jämföra sig och kolla. Mm.
Blir man sån, tror ni, skapar det en känsla av att man inte riktigt klarar av det? För vi är inte gjorda för det, att jämföra med så många samtidigt.
Jag tror inte vi klarar av det alls. Alltså, allting tyder på att om man tänker på teknik förändrar sig och vi förändrar oss inte. Det tror jag Hans mm. Rosling och andra medicinare skulle säga. Mm. Att evolutionen gör ingenting med oss på 500 år. Mm. Det blir ingen skillnad. Nej. Men titta på vad som händer runt omkring oss. Mm. Det är klart att vi är gjorda för att vara i små flocker om 150 140 eller någonting mm. sånt.
Och även vårt immunförsvar har gjort för det.
Och immunförsvaret mm-hmm. har gjort det. Urbaniserade bakterier är inget roligt. Och nu ska vi exponeras till då inte bara en stor stad utan till internet mm. som innehåller snart halva mänskligheten mm. som är uppkopplad eller mer, mm. 2/3. Det är klart att det är svårt för oss att hantera. Mm. Förhållningssättet där har vi inte hittat.
Om jag bara ställer min nästa fråga till er som lite grann kanske hänger ihop med den här. I alla fall det som vi ser hela tiden på Facebook och nätet. Det är ju också ett dömande. Mm. Och min fråga var, vad har vi för rätt att döma andra människor?
Ja, jag är väl inte helt främmande för det.
Att döma själv, eller?
Nej, men det beror på vad man menar liksom, ja. Med döma. Att man har väldigt mycket liksom, åsikter och tycker om alla möjliga företeelser och andra människor. Det
är ditt jobb.
Det är mitt jobb.
Men är det att döma det?
Nej, det beror på lite vad du lägger in.
Ja, jag lägger inte in något. Jag bara ställer frågan så får ni lägga in.
Ja, men då tycker jag att du får svara.
Ja, men döma. Ja, men Jesus och Matteus och lärjungarna, de pratar ju om att det är Guds jobb att döma. Det finns en gudomlig ordning, så att säga. Och det ska inte vi lägga oss Nej. I. Det är för svåra grejer, så vi kan inte döma varann i den yttersta meningen. Men sen har vi ju hittat på lagar och regler och sådär och domstolar. Och där har vi ju sagt mm. att den makten ska vi ge till en viss institution att döma oss. Mm. Mm. Men den ska inte vara först och främst baserad på religion eller på någon sorts gudomlig ordning, utan det ska vara överenskommelser som vi människor har gjort.
Och inte fördömande, utan dömande.
Det ska vara dömande, inte fördömande. Och den uppgiften har vi gett till några, det förtroendet och den tilliten.
Nej, men Jesus gör en väldigt tydlig signal att den som utan synd kastar första stenen.
Just så
det. Han överlåter det där till de som faktiskt tar på sig den här rollen av att vara fördömande och dömande.
Och det är
men visst är vi
böcker.
Det allihopa, vi dömer väl människor hela tiden, i medvetet och omedvetet. Gör inte det, tycker ni?
Ja, men jag tycker nog att det är skillnad.
Nu har inte du sagt så mycket, så nu borde du prata om så.
Nej, men om man då flyttar från mig då, utan och tänker, det som är så obehagligt nu, om man också kopplar till den politiska situationen med liksom den här enorma populistiska vågen som nu går över hela världen, när man ser hela valkampanjen i USA. Och då, när man känner att det här tilltron till den här, om man nu säger det som har varit i god mening hela rättssystemet till exempel, och det som har varit någon slags offentlighet, när det börjar undergrävas som det gör nu, då känner man ju att man blir ju rädd för den här liksom laglösheten som man känner brer ut sig.
Och det är ju en flört med att det finns en gudomlig ordning så att säga som vi ska tillbaka till. Det är ju dessvärre det är. De använder inte det uttrycket, men alltså att det finns en ordning. Man ska kasta det varande över ända, domstolar och sånt, som det ser ut nu.
Pratar om Trump och...
Trump till exempel, som ju var mycket tydlig i natt i det. Att han möjligen inte ens erkänner resultatet av den här. Av det här valet.
Men om man går till en lite mindre värld då, så tycker jag att det finns ett väldigt liksom, tydligt offentligt dömande på såna här bloggar. Jag tänker såna här föräldrabloggar, mammabloggar. Att man gör fel när man gör si eller så med sitt barn. Fel om man ammar eller inte ammar. Alltså, det finns ett otroligt snabbt dömande och fördömande som är jättetufft. Och jag vet inte, det kanske alltid har varit så, men nu blir det så tydligt.
Men det kanske också då hänger ihop med det här som vi pratade om innan, då med den här alltså massiva informationen, massiva valen, att människor ska bli uppdaterade, att man liksom investerar så där mycket, någon slags status i hur man väljer. Då är det också mycket lättare att döma de som väljer på ett annat sätt.
Det här är ju The Global Village, som det skrevs om på 60-talet. Det vill säga när byn har blivit global.
Ganska hårt klimat.
Hårt. Det var hårt i en liten by. Det tror jag alla kan vittna om som har bott i en liten by. Att det skvallras och man dömer varann och väger och mäter varandra. Men nu väger vi och mäter varann på en nivå som inte går att ta in. Mängden människor som är inblandade i det här.
Ja, men det är ju där jag tänkte liksom där man nu... jämfört med populism, när det blir så här lite folkmobbar. Ja. Det här, att det känns, det är något väldigt obehagligt i det här. Om det är på nätet eller om det är verkligheten. Att folk som tar lagen just i egna händer och tycker sig ha rätt att hata eller hota.
Men det här kan verka vara någonting som ligger hos människan, i människans natur. Det verkar liksom finnas där väldigt snabbt.
Ja.
Att man ska på något sätt kanske också... Är det här en person som jag ska vara ihop med eller ansluta mig till eller inte? Är det här någon som jag ska säga nej, det här är tillhör inte vår flock? Alltså det verkar gå väldigt snabbt hur man dömer en person.
Avvikare är ju ytterst ett hot mot stammen, så att säga. Det var ju så en gång på tiden att om man avviker för mycket så är man ju ett hot mot den rådande ordningen. Och det måste man hålla vakt på. Och där skvallrar vi med varann och vaktar på varann att inte någon sticker för långt utanför utan hämtas in igen.
Är ni dömande då?
I det privata eller yrkesmässiga?
Jag är nog relativt för fast. Jag tror jag själv var någon blandning, att på ett sätt var ganska dömande, men också väldigt intresserad, liksom identifikatorisk, och tror jag väldigt intresserad av hur andra tänker eller hur de har kommit fram till det eller vad är det som gör att de tycker just det här. Så att jag hoppas att det balanseras lite.
Men för mig är nog första frågan varför. Tycker någon sådär. Nyfikenheten trumfar över lusten att döma. Jag frågar först och dömer sen. I den
intellektet går före känslan.
Det går före.
I det där fallet låter det så. För jag tänker också att jag har bjudit in politiker i en liten miniserie här som är från olika... De tycker olika politiskt och ideologiskt, men de går och fikar tillsammans och gillar varandra. Och det kommer komma fler. Och de tyckte det var så oerhört roligt att få visa i detta att de är just kan skilja sak från person. Ja. Därför det är ett sånt hårt klimat nu. Mm. Sen Sverigedemokraterna kom in, så det är ett helt annan ton i riksdagen. Mm. Men det ser inte riktigt ut som. De är ju skickliga, många av dem, på att skilja sak från person. Mm. Mm. Och jag tycker man har mycket att lära av politiker faktiskt. Mm. När de debatterar.
Mm. Ja, och när de gör det här. Precis det som du beskriver.
Ja, just det. Där skiljer de. De står långt ifrån varandra i vissa frågor, men de ändå gillar varandra. Mm. Men det är inte alla som har det, tycker jag, i vanliga livet. Det går snabbt att döma.
Mm. Ja, snabbare än någonsin nu. Sen finns det ju en komponent till. Och det är att de här maskinerna som vi är omgivna av gör vi att vi kan döma anonymt på ett helt annat sätt. Mm. Det vill säga, jag behöver inte titta någon i ögonen, jag behöver inte se dess rädsla eller ångest eller någonting, utan det är bara ett klick. Mm. Och så är det no like. Mm. Inte like, utan no like.
Men det som jag också tycker är obehagligt nu, om man tittar i sin egen mailkorg, som i alla fall en person som ändå skriver offentligheten, så är det ju så här att skammen över att vara dömande, den är borta nu. Förr kunde ju de vara liksom anonyma, de som skickade hatmejl. De är inte ens anonyma längre. Och att det är som att det har blivit accepterat, eller det är någonting som har ändrats, och det har gått fort.
Jag skulle säga det hänger ihop med empati och inlevelseförmåga.
Ja, brist på det.
Eller brist på det.
Och det är en tröskel som har kommit ner från att ett handskrivet brev till ett mejl är det ganska stor skillnad, så att säga. Mm. Tröskeln är mycket lägre.
Hörrni, jag måste sätta punkt där. Mm. Vad roligt det var att ni kom hit.
Tack.
Jag
Tack
brukar alltid mycket. Säga, ta med er det här och tala om det här istället för att prata om massa annat strunt som man jobbar med och sånt där. De här filosofiska frågorna, då kommer ni få en jättekul middag. Vi ses på måndag. Trevlig helg.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.